Jag ska läsa ifrån Markus evangeliets femte kapitel, vers 35-43. Medan han ännu talade kom det bud till synagogföreståndaren från hans hem. Din dotter är död. Du ska inte besvära mästaren längre. Men Jesus, som hörde deras ord, sa till föreståndaren: var inte rädd, tro bara. Sen lät han ingen mer än Petrus och Jakob och hans bror Johannes följa med. Och de gick hem till föreståndaren. Där såg han upprörda människor som grät och klagade högt. Han gick in till dem och sa: varför ropar ni och gråter? Flickan är inte död, hon sover. Då skrattade de åt honom. Men han körde ut allesammans och tog med sig flickans far och mor och lärjungarna och gick in där hon låg. Så tog han barnets hand och sa: Talita kum. Det betyder: lilla flicka, jag säger dig, stig upp. Och genast reste sig flickan och gick omkring. Hon var 12 år gammal. De blev utom sig av förvåning, men han förbjöd dem att låta någon veta vad som hade hänt. Sen sa han åt dem att ge flickan något att äta. Hur ärar vi Gud? Det kanske inte är en så enkel fråga att svara på alltid. Det finns naturligtvis många sätt att göra det på, men hur ärar vi Gud bäst? Och finns det något sätt som är mer rätt eller bättre än andra? När jag växte upp som tonåring och sökte efter min identitet, både som människa och som troende, som kristen, och hur jag skulle förhålla mig till min tro framför allt, så reste jag runt mycket på olika konferenser och läger och sådär, som man gärna gör när man är ung. Och jag sökte efter någonting att hänga upp min tro på. Något som kunde befästa att den var på riktigt och att Gud var på riktigt. Lovsången var ett stående och frekvent inslag i detta. Och min uppfattning var, förutom att det var lite poppigare än mycket annan musik i kyrkan, var att där i lovsången, där kunde man verkligen möta Gud. Det fanns mycket känsla och det fanns mycket trygghet. För där i lovsången, där bodde Gud. Åtminstone så kändes det så för mig då. Och tillsammans med den undervisningen som vi ofta fick på de här lägerna om hur viktigt det var att ha relation till Gud för att Gud skulle kunna verka i våra liv, så gjorde jag kopplingen att den som lovsjöng mest, högst och bäst, med armarna högst upp i luften, helst i tungotal med mera, den som gjorde allt detta ärade Gud. Och ju mer man ärade Gud, desto mer kunde Gud göra i ens liv. Det blev ganska ohållbart till slut. Gud och Guds relation blev en prestation och ett jämförande med andra. Det blev väldigt tydligt för mig. Men istället för att förändra det synsättet så uteblev relationen istället. Jag slutade sjunga lovsången. Jag slutade söka på samma sätt. Då det inte gick att upprätthålla den typen av relation i mer än de dagar eller veckor som jag var på de där konferenserna eller de där lägerna. När jag kom hem tystnade min lovsång. Och då tystnade även min relation. Så upplevde jag det och så kände jag det. Det tog ganska lång tid innan jag hittade ett annat förhållningssätt till detta. Att det kanske inte var med min starka lovsång som jag ärade Gud bäst. Förstå mig rätt, jag är inte ute efter att säga att vi inte ska sjunga lovsång. Lovsången har sin plats. Framförallt så är den ett uttryck för att rikta tacksamhet mot Gud och ett uttryck för bön och ett uttryck för just också gemenskap med varandra och Gud. Vi förenas i den. Men jag skulle vilja sätta ett frågetecken på om det är genom den som vi faktiskt ärar Gud bäst. Även om det är just i lovsången som vi sjunger ära, ära till Gud så ofta. Jag har funderat mycket på det här med lovsångstexter och undrat varför så många texter handlar om att vi ska sjunga om hur fantastisk Gud är. Nästan som att vi ska upphöja Gud till skyarna så långt så att vi inte kan nå dit nästan. Ibland även på bekostnad av oss själva. Gud är stor och jag är liten. Gud är stark och jag är svag. Så är det kanske ibland och så kan det, kanske det kan kännas. Men ganska ofta och väldigt många texter handlar ändå om att vi ska höja Gud så mycket som möjligt. Den typen av texter kommer från delar av Gamla testamentet som speglar den gudsbild som fanns där och då mycket. På den tiden så var det en mer primitiv och transcendent gudsbild och gudstro. Det vill säga en bild där Gud var inte så nära i våra liv. I Nya testamentet hittar vi mer en immanent gudsbild. Där Gud är nära, ja till och med inom oss. Eller mitt ibland oss. Men denna äldre typ av gudstro kommer från den tiden då man tänkte att vi måste offra till Gud. Vi måste blidka Gud. Annars går det oss inte väl. Våra skördar slår inte väl ut. Våra barn kanske blir sjuka. Eller vi blir sjuka och dör. Det var den gudstro som fanns i Egypten. Den fanns i Babylonien. Den fanns bland asagudarna här i Sverige. Det är en äldre typ av gudsbild och gudstro. Även Israels folk var inte opåverkade av den typen av gudstro och gudsbilder. Vi ser den lysa igenom i många texter och hela tanken med offrandet i templet har med detta att göra. Offra till Gud för att det ska gå oss väl. Och det ter sig egentligen ganska märkligt för vår gudsbild och vår gudstro idag. Att vi skulle behöva blidka Gud för att Gud ska låta det gå oss väl. Som om Guds standardläge vore att han vore arg på oss. Men vi kan se spår av någonting annat även i Gamla testamentet. Som i den här lite ganska skarpa Amos-texten. Där Gud uttrycker hur just han avskyr festerna, avskyr offrandet, avskyr hyllandet och ärandet. För att det har gått över styr. De stod och ärade Gud men betedde sig illa mot sin nästa. Nu tror inte jag att det betyder att Gud alltid avskyr när vi sjunger psalmer. Tvärtom, jag tror Gud älskar när vi sjunger psalmer och sjunger lovsånger. Vi ser det också i den här texten från Markus evangeliet. Som handlar om den här lilla flickan. Jag har predikat många gånger över den texten. Och den är ju egentligen uppdelad i två delar med en annan text i mitten. Den med kvinnan med blödningar. Och så är det ju när man har predikat över samma text flera gånger. Då vill man ju gärna hitta något nytt att säga. Den här gången så var det den sista raden i texten som fångade min uppmärksamhet. Den här där Jesus säger att berätta inte detta för någon. Han lät dem inte berätta för någon. Det säger Jesus på ganska många ställen när han gör under. I mötet med de 10 spetälska, i mötet med den enskilde spetälska och på flera ställen. Gå inte och berätta detta för någon. Varför kan man undra? Det har jag funderat lite på. En vanlig tolkning är att man brukar säga, nej men tiden var inte inne. Jesus skulle förhärligas först. Sen skulle budskapet om honom spridas. Och så är det säkert. Men jag såg ett filmklipp som bara snurrade förbi i mitt Facebookflöde. om någon ny Jesus-serie som finns på någon streamingtjänst. Jag vet inte riktigt vilken. Men ja, det här klippet kom som ett reklamklipp. Och då är det just mötet med den spetälske där Jesus helar honom. Och så vill han gå iväg och berätta detta för alla. Och Jesus säger till honom strängt: nej, gå inte och berätta detta för någon. Och den här spetälskes reaktion är: söker du inte din egen ära när du kan göra sådana fantastiska saker? Och jag tror det kan ligga mycket i det, i de här orden. Jesus botade inte för att söka sin egen ära. Utan det Jesus säger till de här människorna ofta, det är att gå och visa upp er för prästerna och följ det som står i Mose lag. Följ det som står i Mose lag. Jag predikade för några söndagar sedan om just sammanfattandet av lagen som Jesus gör i Matteus evangeliet. Allt vad du vill att människorna ska göra för er, gör så mot dem. Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, gör så också mot dem. Jesus uppmanar oss alltså att ära Gud genom att följa lagen. Och den nya lagen: älska varandra, älska din Gud, älska din nästa som dig själv. Den lagen uppmanar Jesus oss idag i Nya testamentets tid att följa. Där tror jag att vi kan ära Gud. Lovsången har sin plats. Genom den så kan vi visa vår tacksamhet och vår kärlek. Men jag tror att vi bättre ärar Gud genom våra liv. För mig så har min relation till Gud blivit som tydligast och som starkast när jag får vara till användning för Guds rike. Särskilt i mötet med ungdomar. Det blev så tydligt för mig i fredags. Vi har ju haft glädjen att få starta upp en liten grupp med ungdomar som nu läser kristendomsskola och konfirmationsläsning. Och jag var ganska trött i fredags eftermiddag när jag kom till Rosengårdskyrkan och träffade pastor Sara och pastor Tommy som jag gör detta med. Och hade ingen inspiration alls. Och så sa jag till Sara: förlåt att jag är så hängig idag, men det blir nog bättre när ungdomarna kommer. Och det tog inte 5 minuter efter att ungdomarna hade kommit dit som jag var full av energi och igång, taggad och ville prata och undervisa om Bibeln. Och få dela med mig av den tro och den gudsrelation som jag har funnit och som jag lever med. Vi behöver inte blidka Gud. Gud behöver inget annat offer och ingen annan är ett offer. En behöver inget annat än det som vi kan ge genom att följa det bud som Jesus gav oss om vår nästan kärlek. Att i mötet med varje människa se en älskad syster eller en älskad bror. Sjung lovsång till Gud. Sjung lovsång till Guds ära. Sjung av hjärtats lust. Och om 2 veckor så är det tema lovsång i gudstjänsten. Sjung, var i bön, tacka och be ständigt, som jag läste från 1 Thessalonikerbrevet innan. Men ära Gud genom ditt liv. Tacka Gud genom att ge tillbaka till andra vad du har fått av Herren. Låt Gud använda dig för Guds rike. Låt det vara ditt offer. Där tror jag att vi kan finna en djupare gemenskap med Gud. Använd mig Gud. Låt det vara vår bön.